Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men varmt välkommen till Ridklubben-podden. Nu har jag börjat säga Ridklubben-podden bara för att den heter det på Instagram.
Ja.
Ridklubben heter den ju.
Ja, eller Ridklubben-podden.
Ja.
Typ samma sak.
Hej Rebecka.
Hej Gry.
Hur är läget?
Jo, men det är mars. Vet du hur mycket jag har längtat efter mars?
Få höra.
Nej, men jag har ju flyttat och det har varit mycket på jobbet. Du vet, det har varit mycket.
Har du kommit in i lägenheten?
Ja,
bra.
Det har jag. Öppnade dörren häromdagen och bara så här, möttes av en doft som var hemma hos mig.
Uh-huh.
Och bara så här, fan vad det är mysigt hemma hos mig. Jag vill vara här.
Ja, gud vad skönt.
Alltså så himla härligt. Agnes träffade också en tjej, en liten tjej, en minimänniska som bor i samma hus som mig. Mm-hmm. Så hon bara, mamma, titta, det där kanske blir min bästa kompis.
Oj.
Ja, hon höll på att leka med käpphästar utanför så det var ju toppen.
Uh-huh.
Så det börjar ändå så här, du vet. Bitar börjar falla på plats.
Gud vad härligt.
Jättehärligt. Så förra veckan var jag på dagar i fjällen. Och jag sov och jag sov och jag sov. Men det var också jätteskönt. Ja. Så nu känner jag att nu börjar livet återvända. Nu ska jag bli bra på mitt jobb igen.
Men du sa att du hade ett issue.
Ja, jag har fått. Vi köpte en ny dressyrsadel.
Mm-hmm.
Och då har jag fått som liksom. De har tryckt. Stiglädrarna. För det var så här som man sätter fast på dressyrsadel och då är det bara en stropp och så spännet längst ner. Vet du vad jag menar?
Nej.
Nej, alltså vanliga stigläder, då reglerar man ju liksom med spännet uppe vid
underkåpan.
Underkåpan, ja. Exakt.
På kåpan där.
Precis. Ja. Men på de här nya, det är kanske inte nya, då kanske funnits ett länge. Ja, då fäster man i alla fall, då är det liksom bara ett läder. Det är inte dubbel som det är, att man drar den igenom.
Aha.
Utan det är bara som en, liksom,
en
skinnbit som man fäster stigbygeln i. Och då längst ner är den här själva så att man kan knäppa upp några hål för att få kortare stigläder. Eller, ja. Så den sitter där nere och den då har tryckt på mitt smalben. Så jag har fått typ en pålagring eller någonting.
Ett överben.
Ett överben, fast det är fortfarande aktivt för att det är så ämt.
Mina smal blåmärken på människor.
Jo, men vadå, hur länge kan man ha ett blåmärke?
Jag vet inte, men hur mycket dressyrsadel rider du?
Exakt, typ ingenting. Men nu har det skapat något form av blåmärke på mitt ben. Så när jag har vanliga stigläder, så det lilla trycket som blir, gör nu ont.
Men gud.
Det är ett stort problem faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Jag vet inte hur jag ska göra. Så nu har jag köpt nya chaps, så här långa chaps för hela benet.
Aha.
Så jag tänker att jag ska byta mig och rida i sådana ett tag och skor. Så att jag byter liksom utrustning på mig själv. För att se om jag kan förändra trycket på något sätt. Jag har också kortat mina läder. För Sylve, när han var här sist. Han bara, gud, brukar du alltid rida med så här korta läder? Och då kom jag inte på varför jag gjorde det. Men nu när Lotta var här igår och hon sa samma sak. Och jag provade att länga ett hål. Då gjorde det jätteont. Så jag tvungen att korta upp dem igen.
Mhm, så okej. Okay. Du har redan förlåt att göra igår.
Ja.
Berätta, hur gick det?
Det var kul. Svårt.
När jag Kaliber?
Jag har varit borta i fjällen. Så jag inte rider på typ en vecka.
Nej.
Det är också dumt. Sylve var här, red för Sylve. Sen red jag inte på en vecka. Så var Sylve här, red för Sylve. Och nu har jag inte ridit igen. Så det är alltid lite svårt när man inte har ridit.
Ja.
Jag skulle behöva rida lite mera. Både för mig själv, att jag känner att jag är i dålig form.
Hur, förlåt, hon är ju bekant för många förstås i och med att hon också sitter som expertkommentator på tv och så.
Lotta Björ vi pratar om inte har sagt det.
Ja. Hur skulle du beskriva henne som tränare?
Oh, jättebra. Hon är väldigt positiv men också lite pushande. Så att man, ja, när jag rider själv då är det gärna jag sätter ingen press riktigt på mig själv, vilket jag behöver göra. Och hon är ju väldigt så här, att jag ser lite utan stibyglar och att man är lite går utanför sin bekvämlighetszon, vilket jag tycker är väldigt bra. Jag har faktiskt ridit lite utan, 2 gånger här i år har jag ridit utan stibyglar. Inte mycket, men det är ändå 2 gånger.
Ja, visst.
Så jag tycker hon är väldigt bra. Hon är väldigt positiv och bra och har mycket liksom, ja, men tips på hur man ska hitta lösningar på saker. Och det tycker jag är härligt. För det är lätt att identifiera. Att så här, okej, det är svårt för dig att få den runt i svängen till exempel. Och det kan jag också, det känner jag också att det är svårt. Men då vill man höra hur jag ska göra för att det ska bli bättre.
Jag har ju intervjuat henne. Vi poddade ju med henne typ första säsongen vi gjorde någonsin. Så man får leta långt bak i arkivet.
Ja.
Så finns det i alla fall intervjuer med både Lotta Björe och också avsnitt med Kajsa Björe.
Ja.
Back in the days. För det vore roligt. Det är ju flera år sedan.
Jag vet.
Det vore roligt när vi tar. Ja, men dels borde vi träffa dem igen.
Ja.
Borde åka hem till dem igen. Om nu Kajsa bor hemma, det vet jag inte. Men jag borde åka dit och podda med dem igen. Men också jag blev nu nyfiken på att gå tillbaka och lyssna på Kajsa-avsnittet. För med tanke på hur bra det går för henne att tävla nu.
Faktiskt.
Alltså det gick ju bra då också. Men hon var ju mitt i hon var i en helt annan fas i livet och hon var ju så irriterad på Lotta för att hon inte fick rida för Lotta då, kom jag ihåg.
Just det.
Och Lotta sa, men det är inte dags än.
Nej.
Hon kan få rida för mig sen.
Ja.
Men, och bara hur deras relation, det hade varit jättekul att träffa mig, kände jag nu plötsligt.
Faktiskt, då måste jag lyssna på det avsnittet innan vi åker dit.
Ja.
Ja, så får du göra en liten uppföljning.
Framförallt Kajsa-avsnittet tror jag, för där har det hänt så mycket. Ja. Det har hänt mycket med Lotta också kan jag tänka mig, men jag måste lyssna på Kajsa-avsnittet. Kul.
Ja, jätteroligt. Men som du säger också, kul att träffa dem igen. Och framförallt Kajsa, hon är ju verkligen i en, känns som att det går bra nu. Ett bra flow.
Och jag har ju köpt en stor häst.
Ja, men exakt.
Ja,
supergullig.
Den var att jättegullig.
Ja.
Och den var tävlade i Enköping.
Nej.
Nicky red. Och det gick så bra.
Gud,
det
var så härligt. Är hon härlig att ha att göra med?
Ja, alltså exakt samma häst där som här.
Ja.
Så hon blir liksom inte en förbytt eller någonting sånt.
Nej.
Jättefin. Så det var roligt. De red felfritt och det var så, det var det enda jag ville att skulle vara felfritt.
Mm.
Så det var felfritt och sen så efter anmälde vi enklast till. Och då gjorde hon jättemärkligt. Hon hoppade och gjorde som ett omtramp med ett bakben bara.
Jaha.
Så hon red med sig främre bommen på oxen.
Ja.
Skitkonstigt.
Ja.
Men liksom ingen, det var bara en konstig grej.
Ja.
Men annars gick det jättebra.
Gud, vad roligt. Skönt att ha gjort debuten också.
Jätteroligt.
Är det nu inplanerade tävlingar fram till november?
Nej.
Typ?
Nej, det är det inte. Vi tar det som det kommer.
Ja.
Du då? Har du bara kollat på tävlingarna?
Nej, men alltså jag tror att jag har sagt i podden till mig att jag har lovat mig själv att jag ska starta 2 tävlingar innan vecka 16.
Ja.
Det börjar bli stressigt nu.
Ja.
Så jo, jag har börjat kika lite.
Och vad blir det då? Innan vecka 16? Vad innebär det då? Innan det också?
Ja, men det gör ingenting. Nej. Jag tycker det är unghästen framförallt som kastade av mig också.
Ja.
Ska jag absolut börja med att hoppa inomhus. Den unga hästen som inte är så ung längre. Så jag kan inte skylla på det.
Nej, hon är väl vuxen.
Ja, men stökig just nu. Det är inte kul.
Alltså, det är mamma tömkörde den här dagen. Hon såg jättefin ut.
Mm. Jo, hon är jättefin. Hon har också mycket åsikter.
Ja.
Ja.
Hon är mamma till ditt föl.
Den är gullig däremot. Han har ju fått löshoppningsfilmer. Han har lärt sig hoppa nu.
Ja, vad roligt.
Jätteroligt. Det är som att han har en polett trillade ner.
Vi har ju 2 unghästar på Gotland.
Just det.
Det här har vi pratat om, va?
Jag tror det.
Jag tror det också, men jag blir så osäker. Jag pratar om det hela tiden, så jag vet inte om jag har sagt det här.
Nej. Men berätta lite kort då.
Sylve Söderstrand,
ja,
som vi tränar för. Ulrika Hedin.
Öje.
Mm. Och jag köpte 2 unghästar tillsammans. Och de åkte till Gotland för att bo där och gå på lösdrift. Fick komma in och löshoppas på något ridhus och tillbaka ut på lösdriften och sen så hoppa under ryttar och lite så. Och de är jättefina. Och den ena är alltså båda jättefina. Den ena är också ganska kreativ.
Perfekt.
Eller han är jättefin, men han har hoppat över hagstaketet en gång.
Uh-huh.
Han har hoppat. Han gillar att hoppa.
Han gillar att hoppa.
Så han har nu fått lämna ön. Han har fått åka till fastlandet.
Okay.
Och få och komma till en vuxen person som, eller en jätteduktig kille.
En som annan ska, kreativ person som
en
kan.
En annan jätteduktig kille som ska rida så att han får en bra start.
Ja.
För han är också, men han är kanonfin. Alltså.
Gud, jag
har inte sett honom på länge, så han har säkert vuxit till sig.
Ja.
Han ser jättefin ut.
Gud, jätteroligt. Gud vad kul.
Vi hade en lång diskussion om vårt konsortium skulle heta bokstäverna SUG för Sylve, Uje och Gry.
Sug.
Det heter Team Sug.
Det låter superseriöst.
Alltså, när vi skulle skriva, då skrev jag det. Jag bara, alltså, helt ärligt, jag bara, ska vi ändra till GUS? För ja. Att det här kommer att se skitdumt ut. Då tyckte Alex som jag är gift med att vi var jättetöntiga. Att jag var jättetöntig som var så mesig. Men jag bara, det kan inte stå så. Det går ju inte.
Nej. Nej, det är på gränsen skulle jag säga. Ja.
Men Team GUS funkar.
Team GUS.
Ja, får hålla, vad heter det? Hålla tummarna att de växer till sig.
Ja, men verkligen. Det är också kul med unghästar. Och speciellt om ni får filmer lite så här. Idag har vi gjort det här och så någon vecka senare. Idag har vi gjort det här. Då ser man ju sån otrolig utveckling.
Vi bor ju på Gotland så han var ju med när de hoppade dem. Och så kunde ha ett litet en hand med ett vakande öga och skicka lite filmer. Och han var så himla glad. Och, så att de är så fina och de är gulliga med varandra. Och
gud, vad
jättehärligt.
Gud vad härligt. Kul om man ska få se dem på tävlingsbanan.
Ja.
Kul.
Verkligen. Oh, apropå tävlingsbanor. Det har vi glömt att säga. Ni ska få höra hur lätt vi träffade hon som kallas Hacke von Essen.
Ja.
Alltså Emily von Essen. Hacke, det är så lustigt. Hacke och Hallon. Emily och Angeli von Essen är ju enäggstvillingar.
Precis.
Man vet aldrig vilken av dem det man träffar.
Nej. Vilket de också har varit med om.
Ja, verkligen. Och Angeli, alltså Hallon, bor ju i England.
Precis.
James Davenport. Och Hacke bor i Jönköping och har slutat tävla på de allra högsta nivåerna.
Mm. Hon var ju väldigt framgångsrik som ponnyryttare.
Ja. Men jobbar nu med att rida in unghästar, apropå det som vi pratade om. Rida in unghästar och tävla och sälja, mycket utomlands visar det sig också.
Ja.
Vi åkte ju till Jönköping och hälsade på oss henne. Jättehärlig. Jag gillar henne jättemycket.
Jag med.
Härlig person. Härlig. Och fin, mysigt stall. Helt ute på Tjotahejti.
Ja.
Alltså Jönköping plus Tjotahejti.
Exakt.
Jag menar inte att Jönköping, jag älskar Jönköping. Ja. Men det var, ja, du fattar.
Jag fattar.
Sväng av där, kör 3 kilometer, åk över bron. Sen kommer vi, alltså den.
Ja, sen borta. Första ridhuset som ni ser. Far away.
Ja. Så häng med oss hem till Hackes sadelkammare.
Ja.
Nu har vi slagit oss ner i en jättemysig sadelkammare på en hästgård lite utanför Jönköping för att prata med Emily von Essen som vi känner mer som Hacke. Hej!
Hej!
Som också är tvillingsyra med Angeli von Essen som är mer känd som Hallon.
Ja.
Ja, då, har vi, då är vi på det klara.
Ja, precis.
Hur, berätta, vad skulle du beskriva, om du beskriver ditt yrke för någon som du aldrig träffat förut? Om du är på middag och säger, men jag jobbar med vad då?
Då säger jag att jag jobbar med hästar
till
att börja med. Men jag har ju utbildar och säljer unghästar. Det beror ju också på hur intresserade folk är om de håller på med hästar. Men att jag utbildar, säljer från att de är 4 till ungefär 7. Något sånt.
Och varför blev det just unghästar som du fastnade för idag?
Nej, men när jag var junior young rider, då var jag ganska framgångsrik och red i landslaget och så. Men jag kände ganska direkt att jag är för dålig. Jag är jättedeppigt.
Och du kände att det här vill jag fortsätta med.
Nej, men jag känner att jag är ingen tävlingsryttare överhuvudtaget.
Nej. Men ändå så tävlar du och utbildar hästar.
Ja, men tävlar var jag tvungen att göra för att marknadsföra. Nej, men jag ser, när man håller på med unghästar, då ser jag tävlandet som träning. Jag åker tävlar för
utbildning,
lite,
typ egentligen.
Ja, men precis. Och lite se, okej, vad är det jag behöver hemma öva mer på?
Ja.
Och sen självklart att man måste marknadsföra dem via tävling.
Men du som träning, du tävlar som träning för att se vad en sen en riktig tävlingsryttare kan ta vidare med.
Ja, eller lite att man jobbar ju hemma då med olika övningar och att man ska få hästarna att hoppa bra och avspänt och allt det där. Och sen åker man på tävling. Och då ser man ju lite ett kvitto om det fungerar. Mm. Och det är klart, okej, är den spänd? Ja, jag måste hem öva lite till. Så att jag ser det mer som ett kvitto vad jag har övat på hemma, att det sen funkar på tävling.
Och är ditt mål alltid då att du ska sälja hästarna? Du tänker aldrig att du vill ha kvar någon?
Nej, det som jag tycker är min starka sida, det är markarbetet.
Ja.
Som jag känner att det gör jag riktigt bra.
Ja, kul, det är likadan.
Bra, alltså, någon måste göra det.
Rida på klossar och bomar och sånt. Jättebra. När det kommer ett hinder på 120. Ja.
Precis, kanske inte ändå. Nej, men det som jag tycker är det absolut roligaste, det är att se en häst som man har haft utbildat, som man tror på att en riktigt bra ryttare rider den och tar över. Och jag har ju jag har absolut inte tanken att jag skulle vilja rida stort överhuvudtaget, utan det jag vill är ju att någon bra ryttare ska kunna rida dem.
Och vilken är den största fjäder i hatten?
Nej, men jag har många. Nej, men min tvillingssyster har ju tagit några av våra hästar. Sen har vi ju sålt dem innan. Hon har ju faktiskt varit uttagen till olika, eller uttag påtänkt till mästerskap. Men vi har ju sålt innan hon har ridit. Men jag har haft några fina hästar. Jag har nog haft 5, 6, 7 hästar som har gått nationshoppningar för olika länder.
Det är ju häftigt. Alltså ta fram en häst hela vägen till det. Det är ju en bragd, skulle jag säga.
Ja, och det är det man känner, att det är det som man, en häst man sitter och jobbar med sedan den är 4 och man verkligen tror på, och sen får man det bekräftat att ja,
man hade rätt typ. Ja, eller känslan lite var så, lite ja, rätt. Var en, liksom. Ja. Men berätta mer. Du har en tvillingssyster som också rider.
Men precis.
Och hur växte ni upp? Och hur var det då när du inte var tävlingsryttare? Och jag antar att hon är det.
Nej, men det som var roligt när vi var små, så hon var jätteframgångsrik på ponny. Red EM och så. Och då var jag ju typ hästskötare åt henne. Mm. Och sen var jag väldigt framgångsrik som young rider. Var placerad på EM och så. Och då var hon, hade hon en lite grönare häst, så då var jag lite bättre. Och sen, så vi har alltid stöttat varandra väldigt mycket.
Alltså, ja, växeldrar liksom.
Ja, men lite så. Och
det har aldrig varit liksom att ni har tävlat och konkurrerat med varandra? Eller?
Aldrig.
Nej,
aldrig,
vad skönt. Faktiskt. Gud, vad skönt.
Ja, vi är ju väldigt, väldigt tajta. Ja. Väldigt tajta. Nu bor ni i England.
Och så ser de också likadana ut.
Exakt. Likadana faktiskt.
Men sen är hon ju liksom typ född utan hjärna, så att hon har ju liksom... Nej, för jag missförstår mig rätt, men hon är, har ju ingen så här, hon är noll rädd.
Ja, hon har ingen konsekvenstänk.
Nej, men verkligen. Alltså, hon tycker ju inget... hon är inga nerver. Hon är liksom...
Nej.
Men om vi träffas i Sundbyholm nästa år, nej, i Jönköping tänkte jag på tennis, då måste du säga Hacke. Så man, för mig, jag blir osäker. Jag var jätteosäker nu på Elmia senast.
Ja.
Jag inte visste om det var...
Du är inte ensam, kan jag säga. Det är inte ganska många.
Ni borde ha liksom namn på era jackor alltid.
Ja, men lite så.
Men också kul. Har ni hjälpt varandra på prov och sånt någon gång?
Oh, det
ja, det kan man inte säga. Lite körkort, det... lite så kan det vara, kan ha varit.
Jag känner ett par tvillingar där den ena gjorde teoriprovet åt båda.
Ja. Nej, vi har faktiskt så illa har det inte varit. Nej då, men vi blir förväxlade väldigt, väldigt ofta.
Ja. Är det jobbigt eller känns det så här?
Nej, men jag tror att det är mer jobbigt för... Oss, den andra, typ. Precis. Ja. För vi är så vana och man känner så här, man tycker mer man kan lida med någon, för man ser hur de bara så här, nej. Så, nej, det skulle jag verkligen inte säga.
Jag har också en granne, nu bara tvillingsspåret, en granne vars en granne till mig som har ett barn på förskolan där vi bor, hon har en tvillingssyrra och så skulle hennes tvillingssyrra hämta barnet på dagis eller förskolan, för måste man det. Och hon kom dit och blev så osäker på vilken avdelning barnet går på. Så hon kom dit och bara, ursäkta, men går den och den, vilken avdelning går den på? Och de tittar på henne, de tror att det är mamman.
Ja, det är nu vet jag, nu har bara, riktigt.
Nu är hon på vägen i väggen.
Delfinen? Ja, tack. Jag glömde bort bara.
Ja, men det är härligt. Det är ungefär så vi har också. Ja.
Då bestämde du dig för att inte fortsätta tävla på den, inte eftersträva de tävlingsbanorna som du hade strävat efter först.
Ja, jag tror... Jag kände det. Jag jobbade hos Peter Eriksson som var en, ja men han var väl bästa ryttaren i Sverige då. Och då var jag ju verkligen så här att jag ska minsann bli bäst, och ja men som många unga ryttare tänker.
Ja.
Men jag tycker ju mer man håller på, ju mer förstår man hur svårt det är och hur mycket som krävs, alltså hur mycket man måste offra och hur jäkla skick. Alltså det, jag kände redan där att nej, det är inte det jag vill göra. Utan jag har passionen för hästarna. Jag vill utveckla dem, göra det i deras takt på en lagom nivå.
Och du har också jobbat hos Rolf-Göran Bengtsson. Och vad fick du med dig därifrån nästa?
Alltså, det, som de jag har varit hos så har det alltid varit markarbete. Där är Rolf-Göran helt fantastisk, jag skulle säga. En av de bästa i världen enligt mig. så noggrann med just markarbetet. Men jag tror, visst om man ska vara duktig inne på banan och hitta hindren och allt det där, men ingenting funkar om man inte har hästarna bra på backen, och det tycker jag man verkligen fick bekräftat hos Roffe.
Och där känns det som att det blir mer och mer också ett kvitto om man tittar på liksom världstoppen idag, att det är ju så viktigt att man har det där. Det går ju liksom inte att köpa sig en fin häst som hoppar allt, för att det kanske går någon gång, men sen alla är ju så skickliga idag på att rida och ha hästar och liksom med hästvärde, för alla jobbar ju så mycket med allt idag.
Ja, och det ser man ju. Sen var jag hos Henrik Lanér ett tag. Och det tycker jag också, han är också här hela tiden, att det är detaljerna som gör helheten och de små, men man liksom hela tiden har fått det med sig, vilket jag är så tacksam för. Och det kan jag väl tycka att tyvärr lite glöms bort idag med den yngre generationen som ska rida, att det är så himla resultatbaserat. Det tycker jag är lite synd, att själva grundridningen lite försvinner. Just när vi växte upp, min liksom, då var det så här naturligt att man åkte och var hos en ryttare. Jag menar, alla vi som var i landslaget då, Hallon åkte ju till Roffe, jag var hos Peter. Man var där och fick jobba och rida och lära sig. Det är liksom inte, alltså inne på banan är så liten del. Allt med management, med hantering, med veterinär, hovslöjd, alltså allting är så himla viktigt. Det tycker jag lite glöms bort. Jag menar, man ser juniorerna som har hästskötare. Alltså, det tycker jag är lite synd.
Ja. Att grundarbetet hoppas över lite ibland.
Ja, och den där liksom passionen för hästar. Alltså
man måste ju vara med hästarna för att lära sig hästarna. Det går inte att säga så här hanterar man den här situationen. För man måste ju nästan ha upplevt den för att veta.
Ja, vi kom ju... Våra mamma red ju stort och vi är ändå uppvuxna i en hästfamilj. Men när vi kom till Rolf och Peter så var det ju ett sånt uppvaknande. Allt var proffsigt och noggrant och med hela hanteringen av hästar. Så det är man ju tacksam för att man har fått lära sig.
Mm. Och nu när du har din verksamhet, du tar in unga hästar. Är det då hästar som du köper och sen säljer, eller andra människor som har sina hästar som du hjälper att sälja?
Jag har lite olika ben att stå på, så att jag äger några själv. Jag har samarbete med några att vi köper in dem som unghästar. Och sen har jag några som jag inte äger någon del i alls.
Och när du ser en ny, ser en unghäst, en fyraåring, säger en 3-4-åring, vad tittar du efter? Alltså vad söker ditt öga efter när du kollar nya hästar?
Vi har köpt, de flesta som vi köper med, som jag köper tillsammans med hästägare eller som jag köper själv, är ju först och främst härstamning. För löshoppning, absolut, jag tycker inte det säger jättemycket. Jag vill se dem bara med en ryttare på, så man ser lite hur de är. För det är många som hoppar helt fantastiskt löshoppning och sen ändras det väldigt mycket med ryttare på ryggen. Så jag tycker det är bara bra att bara se när de har en ryttare på ryggen. Men jag skulle säga först och främst härstamning. Stollinjen tycker jag är det
viktigaste. Vad gillar du?
Nej, men jag gillar även att mödernet har presterat. Att det är någorlunda bra mödernet. Sen har man ju sina favorithingstar som jag, eller så. Vissa hingstar skulle jag aldrig... Sen är det självklart individ, så jag ska inte säga för mycket. Men man är ju lite som vilka hingstar man gillar och då söker man lite efter det.
Ja.
Och det tror jag mycket var det man har haft innan som man har varit bra.
Det tror jag också.
Eller så, för det är ju lite...
Ja, och har man träffat några avkommor som har samma hingst som man tycker är lite ohärliga, då blir det ju att man så här drar
för något. Precis.
När det är sådana. Liksom. Ja. Men som du säger, det beror på vad man har upplevt. Ja. Och då kanske man också bara råkat uppleva den bråkdelen som inte var bra. Och så kanske,
precis, men så är det ju.
Men det är också kemi. Alltså det är ju djur och vi är människor. Det är så här, jag krockar ju säkert med några som du kommer jättebra överens med. Liksom.
Men jag gillar ju stora, lite långsamma. Det är ju min typ av hästar.
Många... Typ kannan, tänker jag då.
Ja, jag har väldigt många kannan. Ja. Så att nej, men sen, det är ju som du säger. Det är ju så, men
vadå, du är ju så liten. Och...
Men då ser jag så smal. Och nej, man känner sig trygg då när man sitter på något som är lite stort. Det händer inte för snabbt.
Men är du snabb och lite ettrig liksom?
Om jag är det?
Uh-huh.
Ja, men det skulle jag säga. Jag är nog väldigt mycket Jag har svårt att rida jätteheta hästar till exempel.
Ja.
Det...
För att det blir 1+1?
Ja, men lite så. Det går jäkla fort.
Alltså pluspoler mot
varandra. Ja, men exakt. Det är väldigt som minus.
Speed, så det är speed på speed.
Det var roligt att du säger att det känns tryggare på en stor häst än på en liten.
Man hinner tänka, det tycker jag är skönt. Plus att hindren känns ju också lite... Ja, men sitter man på en liten häst och kommer in när man sitter på backen, då känns ju hindren gigantiska.
Ja, det kanske, du kanske ändrat dig sedan den artikeln skrevs. Jag läste en artikel där du hade en liten filosofi kanske överdriva, men att du förespråkade att träna ofta och lågt hellre än sällan och högt, och gärna bombanor.
Ja.
Berätta gärna.
Nej, men jag kan tycka att om det inte funkar på små hinder, då kommer det definitivt inte funka på stora. Och sen, visst, då kan man säga, ja, men sätter vi upp hindren så backar hästen av. Absolut, men det gör den ju ett tag. Sen hur mycket ska man behöva höja hindren för att hästarna ska backa av? Jag kan tycka att sitter man på små hinder, så först tränar man sitt egna öga. Man tränar balansen och rytmen hos hästarna. Plus att det inte sliter. För det ska inte vara så här att okej, nu ska vi hoppa en gång i veckan, och då är hästarna jättespända, jättepigga, far iväg, vilket gör att man måste då hoppa ganska mycket för att hästarna ska till slut slappna av innan man ens kan börja fokusera på det man vill få gjort under passet. Och det tror jag lite bryter ner hästarna.
Har du någon favoritövning hur du lägger ut bommarna när du ska göra en sån?
Nej, men jag tycker det är bra just att ha kanske i vart fall tre bommar, men säg 15 meter till exempel, eller så att man har fler bommar på rad. För två bommar, då går det ju lite om man liksom kämpar och styr och lite improviserar. Men ska man ha tre bommar på rad eller fyra, så är ju det, då märker man problemet på ett helt annat sätt. Så jag gillar ju att ha lite längre distanser, alltså antal galoppsteg.
Ja. Alltså 3-4 galoppsteg mellan varje bom.
Ja, minst. Eller så, för att då, för har man typ 9 meter, då kan man inte göra 3 steg där, utan då är det ju 2 steg eller så.
Du tänker att du kör typ 21 och då kan man växla lite.
Ja, men precis. Det tycker jag är bra, för då ser man lite vad man har för galopp.
Ja.
Sen tycker jag det kan vara jättebra om man har ett litet hinder och sen kanske ha en 5-metersbom eller 9-metersbom som är relaterat 1 och 2 steg, för då vet man lite, okej, räcker jag inte fram? Nej, men då har jag för dålig galopp. Ja. Och får jag inte plats? Nej, men då är galoppen för stor.
Också för att lära sig sin hästs galoppstorlek, tänker jag. För att alla hästar har ju olika hur långt de kommer. Liksom.
Precis, absolut.
För det tycker jag är svårast när man rider en ny häst och hittar distanser. För då är man ju kanske, och speciellt vi som har 1 eller 2 hästar som vi rider, då är man ju så insatt på just den galopp. Då blir det alltid lite kommunikationsmissar, tycker jag, i början.
Precis. Och jag tycker det är så bra, för har man bommar eller små hinder, ja, men blir det lite knöligt om man inte får till det, så blir inte hästen så upprörd av det. Alltså, det blir inte några...
Man sätter dem inte skiten på samma sätt som om man hamnar i en oxer. Liksom.
Är det 1,20 hinder, då måste man ändå vara lite pricksäker för att inte hästen ska ta skada.
Nej.
Lite så.
Det låter också som att du är lite kontrollmänniska.
Lite. Jag vill gärna överleva ridpasset lite så.
Okej, det kan jag också skriva under på. Man har tröttnat på att så här, inte veta om man ska sitta av självmant eller inte självmant.
Ja, men lite så. Sen är det ju bra, jag rider ju för Sylve då, som du boxar, och då får man ju utmana sig lite, för då, annars säger jag bara sänk och sänk, men det kan man inte riktigt vana. Och det är ju bra också, för då får man ju utmana sig lite. Så det är också bra ibland då.
Jag tror också säga, jag är också mycket kontroll, men också lite perfektionist. Och jag tror också säga, jag är... Då blir jag så här osäker. Om jag inte känner mig 100 säker på mig själv att jag kan göra ett bra jobb för min häst, så då vågar jag. För jag är rädd för att jag ska sätta dem i skiten. Ja. Liksom.
Men det där tycker jag är så en rolig... Jag vet inte om vi har pratat om det förut eller inte. Om det var i podden eller off-podd. Ja. Men jag tävlade och tränade inte på någon hög nivå alls, men jag var yngre.
Nej.
Och på den tiden, 80-talet, 90, 80, ja, i alla fall... Då var det bara över, under eller igenom.
Ja, man kör bara.
Det var bara så här, du ska bara över hindret. Det spelar ingen roll om du kommer
hur du
stort
gör det.
Eller du ska bara över hindret. Det fanns ingen snack om saken. Jag ihåg första gången vi var med Neo till Lotta Björe och tränade. Mm. Du tränade och hoppade på Neo. Jag kommer så väl ihåg, för du kom på någon... gått snett igenom på utebanan där. Och tyckte att du kom fel. Och bara stannade. Och bara, jag kom inget bra. Jag bara, Får man göra så? Vilket ju förstås är det bästa för alla inblandade. Ja. Men för mig var det helt unheard of. Ja. Jag bara, hur? Va? Man ska bara hoppa. Men det där är väl också med ett bättre hästtänk som har utvecklats under så många år. Att man,
jag tror
mer ordentlig ridning kanske än den vi höll på med.
Jag tror att det är lite både och skulle jag säga. Eller så, för det är klart att vi har också fått hästar som är mycket mer försiktiga och mycket mer kvalitet. Så de hästarna som vi hade på 80-talet där.
Så 8 bommar i ett räcke. Det bara,
ja,
hur mycket liksom, bommar som helst.
De kunde riva med panna men bara skaka av sig och kom igen. Ja. Dagens hästar är ju mycket mer kvaliteter i, om vi ska säga så. Så det är klart att de kanske inte tål att man kommer för mycket fel. Men sen tror jag det är inte bra heller att man har ett alternativ att hela tiden göra en volt eller stanna, för det gör ju till slut att man
gör det
tänker
bara.
Det mer mentalt att okej, men kommer jag fel så gör jag halt.
Alltså, skulle vi ha lagt en volt på träning på en bana? Jag vet inte, jag tror jag hade fått
dödsdömd.
Men du reser ju också för Sylvia när du var liten.
Ja.
Han brukar försöka köra med 100 lappar.
Då fick man då
han var jättefattig vid dyra träningar.
Visst, när Silver kom till Luleå ridklubb och vi skulle träna, var det inte, då höll man käften.
Ja, fast det gör man mycket.
Det gör man fortfarande.
Alltså det ska vara riktigt dåligt för att jag ska lägga en volt idag. Men det är också bra, för då känner jag ju också att jag utmanar mig själv och att jag inte, för det var faktiskt härligt nu när jag tränade för honom sist, när han hade igångsättningskurs. Då var det också så här, nej, men jag kände att jag så här var bra och jag kämpade med hästen. Och det spelade inte så stor... Alltså, kom man lite nära och lite stort, inte hela världen. Nej. Så länge man bara bestämmer sig och är med hästen och alltså att man hjälps åt.
Precis.
Och då sa han också det. Han bara, fan vad bra du var den här veckan. Nu kände jag att du kämpade liksom med hästen och inte tänkte på att... Jag tänkte liksom inte att det var ett alternativ att stanna eller svänga åt sidan, utan... Nej.
Och det tror jag faktiskt är bra, för det blir ju också, då blir man själv lite tveksam. Hästen blir ju tveksam när man gör för mycket volter, för till slut blir den ju också så här...
Vart ska jag? Ska jag hoppa eller ska vi svänga nu? Ja. Eller liksom, vart är vi på? Nej, jag tror också hästarna, de får ju inte illa så länge de känner att vi kämpar ihop och är team och att man så här blir glad. Så att man blir ju lycklig själv när man känner att man gör något bra, och det tror jag smittar av sig.
Är det inte svårt att rida så fina hästar och lära dem och göra den här skolresan med dem och tävla dem och bonda dem och komma... Får inte en massa känslor för dem och så ska du sälja dem hela tiden. Jag tänker som folk som har kennlar också. Jag fattar inte hur det går till.
Nej, men det är ju klart att man... Jag var inte så förr, men det är klart man blir så mer och mer, tycker jag, att man gillar hästarna. Och vissa fastnar ju mycket mer än andra. Men sen tänker man ju att jag är ju inte den som kan ta hand om en häst bäst. Eller så man känner ju liksom, det är ju... Man vet ju att köper någon en häst så kommer de göra det, ta hand om det på bästa sätt, för att det är ju en värdefull
investering som folk gör.
Ja, men
liksom.
Precis. Ja. Jag tror, det har man ju lärt sig mer och mer att det känns mer ärofyllt nu än vad man kände innan, för då är det klart man kunde vara så här, hur ska det här gå? Hur ska det klara sig utan mig? Ja. Men... Nej, men folk tar ju hand. Jag kan tycka att det är lite sorgligt om det är någon man... som är hård med hästar. Men liksom lite så, då kan man ju blöda lite i hjärtat. Men det är ju inte många som är det idag.
Nej.
De flesta är ju faktiskt väldigt duktiga och man respekterar.
Gud ja, det känns som att hästvälfärd har ju varit en het fråga senaste tiden.
Ja,
liksom.
Men verkligen. Och det, jag tycker det är bra, verkligen bra att det lyfts. Och jag tycker att det är bra, visst det skadar vår sport.
Ja.
Men jag tycker att alla vi som håller på att få sin tankeställare, för det är klart att man någon gång, även vad folk säger, alla har använt övervåld någon gång som man inte är stolt över. Jag tror att det är bra att man lite får en funderare hur man behandlar sina djur.
Men tror du inte också att de här hemska artiklarna som man läst på sistone, att det är en sån pytteliten del, alltså att det är så otroligt att nu framstår, nu när det kommer de här tre artiklarna, de här tre fallen på så kort tid, att det låter som att alla beter sig så. Jag vet ingen i våra stad som beter sig så. Jag tror inte att du gör det. Jag tror inte att...
Nej, men jag tycker det är synd när det blir så. För det är klart, överallt i alla finns det ju folk som är dåliga på det de gör. Ja. Eller som är... Som inte respekterar. Det finns det ju i alla yrkesgrupper, tror jag.
Ja.
Och som du säger, det är så liten del. Sen tycker jag att det är jättebra att det granskas.
Jättebra.
Och jag tror att vi som håller på, som ändå är är bra får ändå en tankeställare. Liksom man blir ändå så här, gud, hur behandlar vi våra djur? Och alltså, så jag tror att det är en fråga som måste upp till ytan, men...
Jag tror också, jag tänker att det måste ju vara ett ständigt arbete för alla med hästvälfärd och att vi alla vill jobba för en värld där alla hästarna har det bra. Alltså, men det är på vilket så här, vi vill att alla barn ska ha det bra i världen också.
Precis,
alltså, så här,
precis.
Det måste ju ändå vara ett ständigt arbete med det.
Och jag tror de som, när det blir så här övervåld, så tror jag ju att det blir stress på pengar. Eller, alltså det är någon form av stress där det har gått över styr. För jag tror att det är ingen som egentligen vill behandla sina hästar så. Utan jag tror att det har blivit någon form av panik i någon ände. Eller så att det har bara skitit sig.
Ja, nej, men det känns också viktigt tycker jag att det lyfts fram. Och
ja, det är så jävla hemskt.
Ja, verkligen.
Gud, för jag tänker också att alla vi har ju suttit i jobbiga situationer. Alltså där man kanske känner så här, gud, det här går inte runt. Nej. Eller hur gör jag nu typ? Då är det bättre, man får ju hjälpas åt och lära sig av varandra. Hur gör man? Hur gjorde du när du tog dig ur en jobbig situation?
Ja,
typ?
Men precis.
Nej, men jag tror också att det är viktigt att vi lyfter frågan och att den ständigt arbetas med.
Hur många hästar har du här?
Men vi har ungefär, vi har 20 boxplatser. Så att det brukar ju vara fullt i princip hela tiden. Men då har vi några inakkorderingar. Och sen har vi ju några unghästar som går på lösdrift som inte rids då. Så att vi har ungefär 12 hästar i träning.
Mm. Perfekt.
Och vilka är vi?
Jag har en tjej som jobbar hos mig.
Ja.
Tindra, jätteduktig. Hon är junior, hon har rid SM och så på både storhäst och på ponny.
Mm.
Hon är jätteduktig, så hon jobbar. Och så är det jag.
Men då sköter ni allting?
Japp.
Alltså in, utsläpp, mocka, 7 dagar i veckan. Mm.
Hon jobbar ju inte 7 dagar i veckan. Jag jobbar 7 dagar i veckan.
Ja.
Mockar och allt. Men jag gillar det.
Du har inget annat liv än hästarna. Hästarna är ditt liv.
Ja, men det skulle jag säga.
Jag var inne i hennes hus. Man ser hästarna i hagen utifrån vardagsrumsfönstret.
Det är i och för sig mysigt. Det
och sen ser jag att det under isen långt och borta finns en sjö. Ja. Jag kommer tillbaka i sommar.
Ja, nej, men det är ju nästan varje dag, tänker jag. Tänk att detta är ens liv. Att man får, detta är mitt jobb.
Ja. Det kan jag, det tänker jag faktiskt också. Även fast man kommer till stallet och det är översvämning och det känns mörkt just den dag, så tänker jag ändå så här, jag går till jobbet och jag älskar mitt jobb. Ja, förstår vad många som går till jobbet och bara tänker att,
och vad är det då med hästarna som gör, varför känns det så?
Nej, men jag tror först själva djur ger ju en någonting. Alltså jag menar, man får ju, tror jag, hela tiden på mig sig varför man håller på. Det är för att man älskar djuren. Och sen också utvecklingen, och speciellt om unghästar kan jag tycka, från att man börjar med dem till att man tänker när man sitter upp första gången och tänker, hur ska man kunna styra runt en bana på 1,20 med den här, alltså liksom, sen jobbar man och det går framsteg, alltså det är så tillfredsställande på något sätt att få hästarna med. Alltså, ja, men jag vet inte.
Det tror jag också.
Och vad har du för mål framåt? Vad är drömmen?
Nej, men nu har jag ju då lite egna uppfödningar, för det har jag inte haft innan, eller så, från några fina ston som vi har haft. Och det tycker jag ska bli jätteroligt att se vad det kan bli av dem, och ja, men lite se om man har tänkt rätt. Det tycker jag är roligt. Sen är det ju med de hästarna vi har nu, att de ska ju gå de här unghästchampionaten och alltså utvecklas vidare. Det är ju inga, jag har ju inga liksom stora mål, utan det är ju små mål i vardagen, skulle jag säga.
Och du säljer ju mycket hästar.
Ja, men det blir att man säljer en del eftersom de är som är 7-8 ungefär.
Vad ser du för svår? Jag tycker att det känns både lite så här svårt och läskigt att sälja häst idag. Dels för att så man skulle vilja veta egentligen vem köparen är. Alltså, är du med? Det känns som att jag tycker det känns viktigt att jag är ärlig med vad det är för häst om jag ska sälja en häst till exempel. Men det är inte alltid man vet köparen och vad de faktiskt kan och vad de har på agendan. Liksom.
Nej, nu har ju jag... Vi har ju tur med det att vi jobbar ju bara med kvalitet. Eller alltså inte... Eller, liksom, vi försöker ju ha en väldigt hög lägstanivå på hästar.
Ja.
Och då blir det ju också en annan kundkrets som jag tror är lättare. För jag menar, säljer man till proffs, så vet ju de också vad det är de köper.
Ja, Ja, jag tror inte att det kanske är lika ofta man får tillbaka en häst från ett proffs som säger att den här går inte att rida på.
Typ. Nej, och jag tror att det blir... De vet ju också hur det är att okej, vi har köpt den här med de resultaten som har varit. Med det som varit. Sen är det klart att det kan bli fel ändå, absolut. Men jag tror att de tar på sig det ansvaret på ett annat sätt än vad, låt säga, en amatörryttare som har sin budget. Och jag kan förstå det, för har man då de här pengarna som är jättemycket pengar för en privatperson.
Ja, de lägger ju kanske ner allt de äger och har i den här hästen.
Om det är nu då till och med vissa som kanske tar lån och så. Och så blir det inte som man har tänkt sig för att den är för svår eller det kommer upp olika saker. Så det behöver egentligen inte vara någons fel.
Nej.
Så blir det fel.
Ja.
Men här är en fråga som jag inte har fått förstå ännu. Det här är perfekt nu. Mm. Hur kan köp gå tillbaka? Om man köper en häst, man provrider den, säljaren berättar vad det är för häst, jag säger vad jag vill köpa hästen och så går jag hem och så går det inget bra och så hör jag mig till säljaren och säger jag vill inte lämna tillbaka. Det, hur kan det ens vara så? Jag hör ofta om någon, inte min närhet, men jag hör stories om hästköp som strular från ska lämnas tillbaka och man ångrar. Hur fan kan man ångra och köpt den så du köpt den? Eller?
Och det kan jag ju känna också.
Vad är reglerna ens?
Alltså jag är ju jättedålig på det här med reglerna.
Så att, det är du som jobbar med det.
Ja, det där jobbar jag inte med, det håller jag mig utanför. Nej, men om vi skulle sälja, det har väl hänt kanske två gånger eller någonting, att det inte blir bra, jag tar hellre tillbaka hästen.
Och det är en sak, om du säger så här, vet du vad, om det inte funkar för dig och du tänker sälja den vidare, då vill jag hellre tillbaka den och så har jag kontroll på vem den kommer. Men då är det ju ditt initiativ. Men att komma som köpare och säga så här, det går inte bra för mig när jag rider. Nej. Jag vill reklamera den här hästen. Men va? Det är ju för att du inte kan rida då, eller vadå?
Och det är ju det som blir så svårt för mig häst då. För jag menar, klart att köper de häst och så blir det inte bra. Antingen att den, ja, men de klarar inte ut den eller vad det nu skulle kunna vara. De åker till veterinär. Och det är klart, om man kollar en häst jättenoga och håller på. Till slut hittar man ju någonting. Det är, om man verkligen vill hitta någonting. Det är ju där det skiter sig. Skulle jag säga, för då är det ju som ett dolt fel då. Så att det är ju, jag menar, är det någon som verkligen vill lämna tillbaka, då känns det som att okej, det går att hitta någonting. Det är där det blir så himla fel, tycker jag.
För jag tänker att det är ett beslut man tar, man säger ska vi köpa, man tänker och så säger man ja, vi köper hästen. Då får man väl ta ansvar för sitt köp? För jag fattar inte det här snacket om köp som går tillbaka.
Och det jag tror också att tyvärr så är jag tror man ska ha lite mer, om man ska köpa en häst som köpare, att man ska ha lite mer på fötterna, lite mer research. Sverige är ju så litet land, så att jag menar, det är ett samtal bort och fråga om någon känner någon som känner någon som vet historien om hästen. För oftast, jag kan tycka också att vi har ett ansvar som säljare att man ska uppge allt. Jag menar, om den är dum att rida ut eller om den inte går att lasta eller att den har blivit opererad för något. Eller, och inte det sagt så kan jag tycka att...
Då är det alltså, de har ju ljugit. Då är de är undanhållt.
Så, eller så. Och det tror jag, det är nog inte helt ovanligt heller. Nej. Men då tycker jag... att man som köpare ska vara lite mer, kanske höra sig runt lite, kolla resultat, fråga. Även så att man har väldigt mycket på fötterna om man ska göra en sån investering.
Man köper en lägenhet, man kollar väl igenom stadgarna och man pratar väl med bostadsrättsföreningen, eller?
Jo, men också lägenhet är inte
riktigt. Fast det är ju
man ringer på
stress.
Grannen och kollar läget.
En lägenhet kan jag också köpa och tänka så här ska jag mellanlanda ett år typ och sen vidare. Det är inte så att man köper en häst och bara, den här ska jag rida ett år och sen ska
jag rida. Och sen är det så här, man ser de här hästarna som kommer utomlands ifrån och så har de gått, jag vill absolut inte hänga ut någon, men så har de gått då en och står att de har gått 1,30 och allt det där utomlands i Belgien och så kommer de via Danmark och hit och så kostar de 120 000. Det är klart, då har de ju, är det ju mellanhänder emellan, så vad kostar den där hästen
egentligen?
Precis. Ja. Vad har de köpt den från, vad kostade den från i Holland eller Belgien, var den kom från början? Då kanske en häst som går 1,20 har gjort det, den kostar inte 50 000.
Nej.
Då är det något som är fel. Om man bara använder ett sunt förnuft.
Men undrar om vi i Sverige köper för mycket på känsla?
Ja, det tror jag. Och att vi är ett väldigt, jag tror vi är väldigt ärligt folk.
Ja.
Vi vill lita på varandra eller så.
Ja. Vi är naiva.
Så jag tror oftast kanske det inte är de handlarna i Sverige som är problemet. För de vill också ha väl, men de vet inte vad det är de säljer riktigt.
Nej.
Jag hoppas att det är så. Ja. liksom. Nej, men man vill ju ändå att folk ska vara...
Men du säljer också lite hästar till USA.
Ja, men det har jag gjort mycket, för jag tycker det är en bra marknad för...
Och nu när det går så bra för Hopplandslaget, får du medvind av det? Att svenska man får... Ja, men jag tänker för att om Sverige har bra rykte nu i hoppvärlden.
Ja, men det tror jag.
Att du som svensk säljare då...
Och vi har haft... Jag skulle nog säga att Sverige har generellt ett väldigt bra rykte för hästvälfärd. Att vi har sunda hästar, vi har bra uppfödning, bra grundridning. Så jag tror att vi är ett bra föredöme, tror jag. Plus också nu när den svenska kronan är så dålig. Så att, är det ju också bra för utländska kunder.
Just det. Men hur går det till när man ska sälja en häst i USA?
Nej, men alltså, jag har ju väldigt bra kontakter. Ja. Och svenska kontakter som vi har sålt mycket genom. Vilket gör att de har ju kommit och gjort mycket bara genom... film, att de har filmat själva och så, och säljer på film bara.
Okay.
Och det är att de har väldigt bra rykte eller gör bra affärer, plus att...
Och bra saldo.
Ja, lite så. Och, nej, men att man, jag tror de vi har sålt har blivit bra, och då kommer folk tillbaks. Lite så. Men det är också att i USA är det ju mer att de ska vara väldigt välridna, väldigt okomplicerade hästar, och jag tror eftersom man lägger mycket fokus på det så ja, men jag hoppas att mina hästar är, man sitter upp och man får...
Men då skjutsar de till Arlanda och så säger du hej då.
Tack och hej. Ja, det är, men de flyger från Amsterdam då, så de tar sig en liten trip ner dit först.
Okej, just det, alla de går ju därifrån. Ja. Men ändå så här konstig grej, det känns så sjukt. Jag tycker att det känns konstigt att åka med en häst ner till Spanien typ, i en buss.
Ja.
Förstår du när man ska sälja en häst och bara stoppa den på ett flygplan och säga...
Men så här ensamresande, en sån här lapp som barnen har när de är under 10.
Exakt, vem som är mottagare på andra sidan liksom. Ja. Men också så här, där kan jag också tänka mig, du vet, att du har ridit och utbildat den här från att den var 4 till att den är 7, säger du. Och så ska du sätta den på ett flyg över Atlanten till andra sidan.
Det känns varmt och mysigt.
Ja, så jättelyxigt.
Nej, men oftast får de ju det bra där, för då hoppar de ju... De har ju speciella klasser där. Men vi har sålt hopphästar också, men det är ju som equitation som är mer, alltså, stilhoppning eller så. Så att det ska ju vara välridna, trevliga hästar, så att de går ju på en lagom nivå. Hoppar 1,20. Men så att det är en bra marknad för de hästar som kanske inte... Heller det är världsstjärnor, men jättetrevliga hästar.
Är det större där? Alltså att det är equitation, att det är lite...
Ja, det är ju jättestort.
Är det sant? Jag kan ingenting om amerikansk hästhoppning.
Alltså, någon gång måste vi åka till Wellington, känner jag. Alltså...
Ja, det tror jag. Det är faktiskt, jag har jobbat där, det har varit där i 3 månader. Det är ju väldigt intressant. Det är en cool... Oavsett.
Jag kan tänka mig att man i 3 veckor går runt och oar och ar, att det är palmer och sol, men sen kommer man in i det.
Ja, och det är ju väldigt annorlunda än vad det är här.
Vad var det som är största skillnaden då?
Nej, men det blir ju väldigt uppenbart hur mycket pengar folk har. Att där är det ju en rikemanssport, helt klart. Och det med både för- och nackdelar. Alltså, visst, hästarna har det ju väldigt bra, skulle jag säga. Men det är ju verkligen...
Men där tänker jag också att de borde kanske då tappa det här med att lära sig häst. För jag tänker att man köper mycket tjänster då, kanske, om man har mycket pengar.
Ja, det skulle jag säga. Alltså, så är det ju absolut. Men det som jag tycker att systemet där... Nu kan jag inte det helt 100, men att alla är ju... De ryttarna är ju bundna till en ryttare. Okay. Eller till en tränare. Eller,
det är ju för sig bra.
Det är ju väldigt bra. Så skulle det vara mer i Sverige.
Verkligen. För då är då tränaren lite ansvarig, kan jag tänka mig.
Ansvarig vilka klasser de ska rida. Exakt. De anmäler. Alltså man...
Så hos oss i vårt stan.
Här kan man köpa göra en vad som häst helst. Och bara kasta sig ut och hoppa vilken klass. Nej, det kan man ju inte. Man måste.
Men ändå 1,20 kan man hoppa på en gång.
Och det är ju man inte kan.
Nej, verkligen. Och man kan hoppa och rida hemma hur som helst.
Men får man inte göra det där, då måste man ha en tränare som
är och det är lite så att de har ju den ekonomin också då, att de betalar en tränare eller en ryttare eller tränare är där baserade. De rider hästarna kanske i veckorna. Men och rids hela tiden under uppsikt av en professionell tränare/ryttare. Så det som görs blir ju väldigt bra. Ja. Hästarna får ju en bra...
Och jag tänker då, vill man lära sig häst, ja, då finns det också stor möjlighet att göra det.
Precis.
För att man får ju som en mentor. Liksom.
Ja, spännande, man måste åka dit och titta. Vi undrar hur pass mycket man kommer in om man bakar och kollar. Men vi känner folk.
Kontakter.
Vi ser, vi bara ser cirkusen.
Ja, men jag tänker att vi åker dit 2 veckor. Ja. Är 2 veckor för lite? Ja.
Poddresa.
Ja,
Jobbresa. Ja, jobbresa. Jättebra. Det finns väl lite svenska där vi kan podda med.
Jag kanske vågar podda med en amerikan.
Jo, du fixar det.
Men jag känner mig så osäker på engelska. Jag gillar att prata engelska med folk som inte har det som modersmål.
Och ta ett glas vin innan så går det som...
Ja, det är sant.
Hello.
Mamma läser så här canter, trots alla engelska termer.
Nej, men det tycker jag. Det är ju, nej, men det är faktiskt, det är ju, och det är så stort, det är så coolt, det är så hur mycket barn som, alltså det är verkligen, nu har inte jag varit här på säkert 10 år, men det är väldigt inspirerande.
Gud, då fick vi bestämt det i alla fall.
Jättebra.
Precis. Så jag kommer till Jönköping för att bestämma.
Jönköping är väl perfekt också positionerat i Sverige.
Jätte. För mig
har jag tänkt på, det måste vara perfekt lagom. Du kan hela Skåne nära, uppåt också som Byholm och Stockholmsområdet. Alltså, det är enkelt allting. Och Norrköping som är så bra både och är Åby och Skogslotten och...
Ja, och jag som håller på med unghästar, finns det ju väldigt mycket bra tävlingsplatser till lagom avstånd. Så att, nej, men Jönköping är faktiskt väldigt bra logistiskt. Bra vägar.
Jag älskar Jönköping. Jag gillar Jönköping jättemycket. Jag tycker Jönköping är toppen.
Även om jag inte älskade att köra hit idag.
Nej.
Så tyckte jag ändå att det
kändes
härligt.
Det var inte Jönköpings fel.
Nej. Sant.
Typiskt.
Sant. Jag gillar ändå när man kommer körande så börjar se vattnet och Jönköping. Och...
Gud, nej,
jag
måste bara åka. Jönköping. Vi kommer fastna i allt tusen trafik.
Det är din tur att köra hem.
Tack snälla för att vi fick komma hit. Tack. Och se den gård att vi fick träffa dig. Otroligt inspirerande. Jag vill hem och bara bygga bombanor nu.
Jag är också så bra på det, så att jag ska rida lite mer på det.
Man känner sig väldigt bra, det är ju det som är det bästa med de här bomövningarna.
Jag vet, och sen kommer Sylvor, då känner man direkt
hur
att man lever.
Fåntrattar. Tack ska du ha.
Tack så mycket.